dags för ett nytt avsnitt av Bilverkstadspodden, och den här gången har jag med mig en väldigt intressant herre som heter Patrik Andersson och jobbar som bedömningsledare på Swedac. Välkommen till Bilverkstadspodden, Patrik.
Ja, tack så mycket, Mikael.
Hur är läget idag?
Jo då, det är bara bra. Jag sitter hemma vid datorn idag.
Härligt. På västkusten?
Ja, i Varberg. Så jag var inne och lyssnade på ett tidigare avsnitt, så hörde jag att det var AD-center där i Varberg som
gällde. Ja, just det, det stämmer det. Ja, men det är ju trevligt. Vi har ju haft lite otur med tiderna och lite sånt har krånglat lite för oss, men nu är vi i varje fall på gång, så nu är det ju bara till att gasa.
Ja.
Vem är då Patrik Andersson?
Nej, jag jobbar ju, som du sa, på Swedac som bedömningsledare. Och jag är ju 46 år gammal och har bakgrund från bilprovningen. Jobbade där i 10 år som besiktningstekniker och de sista 3 åren som verksamhetsutvecklare, miljösamordnare. Jag gjorde interna uppföljningar på bilprovningen på monopoltiden. Och sen när avregleringen blev av fordonsbesiktningsmarknaden så behövdes det kompetens ifrån fordonsbesiktningen på Swedac då, i och med att man skulle akkreditera fordonsbesiktningsföretagen. Så då började jag där 2011. Så det har blivit 12 år på Swedac nu.
Jaha. Men det känns bra. Du trivs i den rollen, känner du?
Ja då. Det är ett intressant jobb. Det här som
du har ju även sen, jag har ju läst en hel del om dig, och det gör man ju självklart om man är i branschen. Men du hade något internationellt uppdrag också, va?
Ja, i och med akkreditering är ju världsomspännande företeelse då. Man godkänner organisationer. Så det, jag jobbar ju med att harmonisera det arbetet på Europanivå, men även på ILAC heter det ju då, på internationell nivå över hela världen då. Det är den internationella akkrediteringsorganisationen.
Ja, spännande. Då,
jag representerar Sverige där då på när man försöker harmonisera och i olika arbetsgrupper och så.
Mm. Jag tänkte på det, vad är själva, jag förstår ju att bedömningsledare att du ansvarar för den akkrediteringsbiten och har folk som är ute och jobbar och gör prover och stickprover och kontroller och sånt där såklart. Men vad innebär själva rollen då? Vad är själva uppgifterna?
Nej, det är ju inte helt lätt att förstå det här med akkreditering alltid. Men och det är ju svårt att förklara när man sitter på en sån här privat middag och man ska säga vad man jobbar med, då är det svårt att säga det kort då. Men jag brukar försöka med att jag kontrollerar kontrollanterna då.
Ja.
För det är ju liksom en tvåstegs akkreditering, ligger ju bakom ganska mycket i samhället. Man godkänner organisationer som i sin tur sen gör kontroller då.
Ja.
Så, och sen rent praktiskt blir det ju mycket resande då runt hos företagen att göra. Vi granskar ju att de företagen följer reglerna som är uppsatta på sitt område och genomför sina kontroller på rätt sätt.
Ja, och kontrollerna sker det med samma ramar som det är i hela Europa, eller är det satt på nationell nivå, eller hur? Ja,
vi som Swedac som akkrediteringsorgan, vi agerar ju på samma sätt som de andra. Det finns ett akkrediteringsorgan i varje land i Europa då. Mm. Danac heter de ju, Danmark, och Finas i Finland och så vidare då. Så har vi Swedac i Sverige.
Ja.
Så vi agerar ju på samma sätt, och det är ju en EU-förordning där som styr vilka regler som gäller då. I botten. Sen varje kontrollområde då, det finns ju många olika kontrollområden, som fordonsbesiktningen var ett exempel. Sen har vi ju verkstäderna där som släcker 2 år efter besiktningen, det är ju ett eget kontrollområde, kontroll av egna reparationer heter det ju formellt då, men man brukar ju säga släcka tvåor. Så varje sånt område har ju sina regler att förhålla sig till då. Så det är ju de som vi gör bedömningen emot sen när vi åker ut till respektive företag då.
Så om vi tar just uppgiften att släcka tvåor för en bilverkstad, då är det hos er man ansöker om möjligheten att kunna få göra det. Och sen har ni vissa ramar och regler och kriterier man ska uppfylla för att få den certifieringen.
Ja, precis. För att bli ackrediterad för att släcka tvåor.
Eller ackrediteringen, ja.
Ja, det är lite lurigt med certifiering och ackreditering och... Det blir lätt lite ihopblandat där, men vi ackrediterar ju för organisationer som i sin tur certifierar också. Så att det är ju till exempel de här, om man ska vara fordonsbesiktningstekniker idag, så ska man ju ha en personcertifiering. Så vi ackrediterar ju de personcertifieringsföretagen också då.
Ja, just det. Så ni ser till att kontrollbolagen får tillstånd att göra certifieringen. Ni akkrediterar kontrollbolagen att göra certifieringarna. Är det så man kan säga?
Ja, så kan man ju säga.
Ja, jättebra. Men då vill jag bara att jag tror jag har bra koll på den då. Men du kan väl bara förtydliga eller förenkla skillnaden mellan en akkreditering och vad som krävs. Och en certifiering och vad som krävs. Jag tänker främst ifall det är någonting krav att man gör kontroll, årlig kontroll eller någonting sådant.
Ja, det är ju att vi akkrediterar en organisation. Då finns det ju, man kan säga, tre huvudvarianter då. Dels är det ju kontrollorgan då. Och det är ju de här fordonsbesiktningsföretagen eller en verkstad som släcker tvåor. Det kallas ju kontrollorgan då, för de sysslar med kontroller. Sen har vi ju laboratorier, som en annan enhet hos oss, enheten för industri, jobbar med då. Då akkrediterar de laboratorier som i sin tur gör provningar då. Och sen har vi det tredje benet, det är ju certifiering då, där vi akkrediterar organisationer som i sin tur sen antingen personcertifierar eller produktcertifierar eller ledningssystemcertifiera. Där har vi till exempel 9000 är väl det som är mest känt där, ledningssystemscertifiering då. Då har ju Swedac godkänt en organisation som certifierar enligt 9000 då. Så åker de ju sen ut till olika företag och certifierar, alltså jämför att det företaget lever upp till kraven som ställs i ISO 9000 då.
Om man tar i Sverige och om vi fokuserar enbart på fordonsbranschen, hur många kontrollorgan finns det som gör ansökningar om exempelvis släcka tvåor eller annat?
Ja, det finns ju drygt 700 akkrediterade verkstäder då, för att släcka tvåor. Så det är ju ett väsentligt antal.
Ja, det kan man ju säga. Definitivt. Nej, för du nämnde nämligen innan också att du hade ju jobbat med bilprovningen ju länge. Och vi har ju haft som en fråga avstånden mellan besiktningar och sådant, främst norröver och möjligheten för bilverkstäder att kunna få besiktiga och bilarna och så. Och har ni liksom, är det någon fråga som är aktuell som ni diskuterar just nu, eller hur ser det ut med det?
Ja, det är ju Transportstyrelsen som är de som sätter upp kraven ju på fordonsbesiktningsmarknaden. De är ju föreskrifterna, och så vi Swedac kontrollerar ju emot Transportstyrelsens krav som de har satt upp. Så Swedac är ju inte med och påverkar kraven så liksom.
Nej, utan ni är bara... Ni gör själva avstämningen, om man säger så, kontrollerna.
Ja, vi är ju med som på remissrunder och så då inför ändringar, men då är det ju mer liksom att det ska fungera under akkreditering, så det inte är något som krockar eller bli olyckligt under akkreditering då. Så vi ger ju den typen av synpunkter då. Men det är ju två, som reglerna är idag i fordonslagen, så ska man ju vara, om du ska syssla med fordonsbesiktning, ska du ju vara helt oberoende ifrån fordonsverkstäderna.
Mm.
Så den, i så fall behöver ju fordonslagen ändras om man tänker sig någon sån lösning i framtiden då. Då blir det ju ett politiskt beslut i så fall.
Ja, just det.
Så Transportstyrelsen äger ju inte den frågan själva heller.
Den frågan. Nej. Nej. Vi kommer säkert tillbaka till de frågorna lite senare, men något som är väldigt aktuellt är ju CERMI. Det kommer ju att gälla de som vill jobba med bilar framöver, både själva verkstaden och ner på individnivå. Kan du förklara lite vad det innebär, CERMI?
Ja, jag har ju varit med här på Swedac och tagit fram och ska föra in den här som vi kallar en ny kontrollordning då, där det ska vara akkrediterade kontrollorgan. Och CERMI är ju säkerhetsrelaterad fordonsinformation då. Och det har ju varit lång tid tillbaka, det var 2008 det kom den första EU-förordningen att biltillverkarna då ska dela med sig av den här informationen till de fria verkstäderna då.
Mm.
Och så där grundades ju det här systemet kan man säga. Sen har det inte kommit till skott då, men förrän nu då när det verkligen är på gång.
Mm. Du sa att CERMI innefattar alltså där det ställs de här nya kraven, det gäller alltså säkerhetsrelaterad data ifrån bilarna.
Ja, precis. Det är ju den datan.
Eller gäller det för alla fordon, även tunga fordon, och det är ju hela fordonsbranschen förmodar jag då.
Ja, precis. Det gör det ju.
Mm. Mm.
Och det är ju säkerhetsrelaterad information, det är ju sånt som där man låser upp eller flyttar fordonet som behövs för att kunna genomföra det då.
Mm. Så
det är ju, till exempel något sånt går sönder som är kopplat till det på fordonet, så behöver den ju repareras på en verkstad. Då ska man ju inte vara tvungen att åka till märkesverkstaden, utan man ska ju kunna åka till en fri
oberoende verkstad. Ja.
Ja, precis.
Men vad, jag menar däck till exempel, det finns ju en del data involverat i när man jobbar som däckverkstad och sånt. Har det med sån, ja, TPMS och sånt, och finns det någon specificering på vad det är som räknas som säkerhetsrelaterad data?
Den gränsdragningen där är ju inte helt enkel. Det är ju lite upp till biltillverkaren också vad den klassar som. Och vad just den bilmodellen som påverkar liksom upplåsning eller att flytta fordonet. Det kan ju variera från modell till modell. Så att den kommer ju fordonstillverkaren sätta de gränserna då.
Mm.
Det beror ju på hur mycket de kopplar ihop de olika datorerna i bilen ju. Vilka sensorer som är inblandade och sänder vilken information då.
Ja, men vi kan ju vara överens om att programmering och av nycklar och sånt där kommer en CERMI-certifiering att krävas för att kunna göra.
Ja, precis. Den är ju tydlig. Sen exakt hur långt det sträcker sig sen är ju, blir väl lite upp till biltillverkarna och var de drar gränserna någonstans.
Mm. Kommer det även, det finns ju vissa säkerhetsdetaljer som även är kopplade inom samma länksystem då som andra produkter eller vad ska man säga, andra komponenter i bilen, kommer även de att påverkas? Alltså,
reservdelarna så omfattas ju här också om man behöver beställa nya lås eller så till exempel då.
Mm.
Det är inte bara datan.
Nej, utan det innefattar hela affären om man säger så.
Mm.
Du kommer inte kunna göra onlinebeställningar eller någonting om man inte har den här certifieringen då som Sermi.
Nej, så har jag förstått det som att det innefattar även reservdelarna då.
Det är nog en fråga som är väldigt stor i branschen och som många funderar på och som det skrivs en hel del om. Det är ju själva vandelsprövningen, det belastningsregistret. Nu, har du något, ja, vad ska man säga? Vet du exakt vad det är som gäller där?
Ja, den har ju varit uppe på den här harmoniseringen med Sermi organisationen på Europanivå då. För den, i och med att det har varit mycket frågor så har vi ju ställt den frågan också där då. Men så som det är skrivet idag står det ju att man ska ha ett rent, a clean criminal record då, eller ett rent brottsregister på svenska då. Så det är ju det som gäller då. Så det kommer ju bli det som kontrollorganen sen får granska hos verkstäderna då. Sen säger ju Sermi då själva att ja, om det skulle visa sig bli problem liksom med tillämpningarna så, där, så får man ju ändra på kraven löpande sen ju då. Det är ju såklart svårt när man sätter upp en ny...
På nationell nivå?
Nej, det är ju på Europanivå då. Och det är ju svårt att veta när man sätter upp ett nytt sånt här område liksom, om det kommer att funka riktigt i praktiken allting. Så det kommer ju säkert att behöva göras justeringar efter ett, när man har kört ett tag.
Jag testade ju själv att göra ett sånt här bara för att se liksom vad som finns i ett sånt här belastningsregister. Nu hade ju inte jag som tur var några bankron eller sådant där. Däremot hade jag ju när jag drog ut mitt egna så stod ju även med en fortkörning jag hade. Alltså det är alltså ner på den nivån. Eller kommer det och även kommer sådant då förändras så det inte handlar om sådana saker?
Ja, det är väl en sån som om det nu skulle innebära problem då kanske man skulle behöva justera med tiden då.
Ja, det är ju en hel del saker som kommer att förändra fordonsbranschens eftermarknad kan man väl säga. I förra veckan kom väl de sista detaljerna eller sista den sista skrivelsen in eller till Sermi-schemat.
Ja, precis. Man har uppdaterat det dokumentet nu med kraven där. Vi hade ett möte i fredags förra veckan med Sermi då, och så var jag ju med från akkrediterings som ett av akkrediteringsorganen då. Så där diskuteras ju de sista ändringarna. Så nu hade de väl publicerat det här i början på denna veckan då. Så nu finns ju alla reglerna på plats då. Så att nu går det ju att fortsätta med och liksom göra akkreditering fullt ut av kontrollorgan i Sverige då.
Ja, jag läser lite ibland på LinkedIn och så redan nu, alltså igår kväll senast, att det finns de här akkrediteringsföretagen eller de här för kontrollbolagen då som åker ut till verkstäder och gör de här kontrollerna för Sermia, att det marknadsförs redan nu att man har möjlighet att kunna göra det här. Finns det verkligen några så kallade kabbar kommer det att bli alltså som redan är klara?
Ja, CAB är ju, det står ju för Conformity Assessment Body då, så det är ju kontrollorgan kan man säga på engelska. Ja. Nej, det finns ju inga som är akkrediterade och godkända ännu då.
Nej.
Men man kan ju ansöka om akkreditering.
Ja, det kan man göra redan nu som kontrollföretag.
Ja.
Har du fått in många ansökningar av kontrollföretag?
Det är ju, hanteras ju under sekretess.
Jaha.
Då med nya ansökningar. Så tyvärr,
du behöver inte nämna några
inte
namn.
om det då.
Du behöver inte använda några namn med Patrik här. Utan jag, du kan säga det till mig efteråt sen när vi stänger av inspelningen ifall du vill. Nej, men det har väl varit aktivitet såklart. Det kan man väl kanske tro i alla fall.
Jo, det är klart, om man gör reklam så då kan man ju tänka sig att man har
Ja.
sökt då.
Ja, men så är det. När tror du att det kommer att bli klart? Är det något specifikt antal kontrollorgan som kommer att få utföra de här kontrollerna, eller är det upp till alla att ansöka som är kontrollföretag?
Ja, det är ju en öppen marknad där ju, så att det är ju fritt för vem som helst att söka det, så att det är svårt att säga hur många det kommer att bli då. Det får man se hur intresset är där. Men vi har ju haft, ja, som SFVF har ju varit med och arrangerat lite branschmöten tidigare ju, och det har ju varit flertalet som varit med där ju och varit intresserade, så att
Ja, det är ett bra deltagande, definitivt.
ja, så det kommer säkert att bli ett antal godkända företag. Sen är det ju, tar det ju lite tid. Nu har ju CERMI-dokumentet publicerats och är klart då, så att nu behöver de ju företagen göra de sista anpassningarna efter de förändrade kraven där ju. Och sen ska ju det då bedömas av Swedac och så, så att det kommer ju säkert att ta, ja, en månad i alla fall minst, men det är ju flera månader också då, beroende på hur långt kontrollorganisationen har kommit i sitt arbete och med att anpassa sig.
Ja, precis, precis. Och det är först när de får ert godkännande som man kan åka ut till verkstäderna och göra de här kontrollerna då, såklart.
Ja, precis.
Vad kan en, om vi tar det, de företagen som kanske ligger mig varmast om hjärtat. Jag jobbar ju som sagt åt branschföreningen SFVF då ju, och då är det ju fordonsverkstäder. Vad kan våra medlemmar göra för att förbereda sig redan nu för Sermi?
Ja, man kan ju titta i det här CERMI-dokumentet där ju. Det finns ju på deras hemsida, det är CERMIvehicle.eu.
Finns det även på svenska? Nej.
Nej, inte än, men vad jag hörde så ska de ju, det publiceras via EU-kommissionen också, och då blir det ju automatiskt översatt till alla språk
Ja,
i
just det.
Europa ju. Men det kommer nog dröja kanske några veckor innan det kommer in där, men
Men det kommer att finnas där innan de så kallade cabbarna eller kontrollföretagen åker ut och gör besiktningarna i varje fall.
ja, det tror jag ju.
Ja,
För
ja.
där är ju liksom uppunktat med kraven ju, som gäller, ja, dels på kontrollföretagen, men även vad de sen i sin tur ska kontrollera på en verkstad och på verkstadens personal. Så man kan ju förbereda sig genom att se vilka krav som ställs där ju.
Ja, precis. Vi kan ju ta det här vi diskuterade tidigare då, med belastningsregister. Man kommer ju dels att kontrollera själva verkstaden specifikt. Och sen så kommer man ju att kontrollera den anställda som, ja, IOP, eller IO menar jag, Independent Operator. Man kommer ju att kontrollera alltså själva huvudverkstaden och den anställde. Är det någonting de kan redan nu begära ut från belastningsregistret, eller kommer det att anpassas efter svenska lagen hur man får hantera sånt?
Nej, det blir väl upp till kontrollorganen där, hur de kommer att, vad de, hur de lägger upp sitt arbete, så att säga. De
Ja, det
ska
är inget
begära
som
in
ni lägger
den
i.
informationen då.
Nej, precis, precis.
Men det är klart, det finns den här lagen om belastningsregister, så det är väl styrt där. Man kan väl begära ut på sig själv bara, tror jag, va?
Ja, så är det. Det är skolor och sånt där kan väl begära ut vad jag läste och vad jag känner till. Så skolor och sånt, så är det väl krav. Men ja, det kommer vi att få se hur det kommer att hanteras. Det behöver man ju inte sitta och spekulera, man så blir det bara massa konstiga frågetecken sen. Men
No.
nej, men jättebra, det är ju väldigt bra information. Men alltså, verkstäderna kan i nuläget gå in och förbereda sig bäst genom att läsa Sami-schemat, med andra ord.
Det finns ju en innehållsförteckning i början där, så man kan ju se vilket avsnitt som gäller kraven på IO, som du säger. Independent Operator heter det ju där, men det är ju motsvarande verkstäder då.
Ja, just det. Ja, men det låter ju
Man gjorde
jättebra.
ju en sån allmän skrivning, independent operator, var ju för att man tänkte att ja, det kanske inte bara är verkstäder, det kanske även är typ låssmeder eller ja, man vill inte stänga det till fordonsverkstäder då, men i praktiken blir det väl det. Det är ju där man brukar vara med sin bil.
Ja. Och det kommer ju egentligen även innefatta de som jobbar med bilglas och allt som är relaterat till ett fordon. Däckverkstäder och bilverkstäder och tunga fordonsverkstäder och samtliga där.
Ja, det beror ju på hur långt det går med den här gränsdragningen. Så länge man håller till säkerhetsrelaterad information. Och sen vet man väl inte i framtiden om detta systemet kommer att nyttjas för all information eller hur. Det är ju en sån där fråga som varit upp också ju till Sermi, men än så länge gäller det ju bara den säkerhetsrelaterade informationen, så får man väl framtiden utvisa om det är något system som man kan använda till mer.
Ja, det är spännande. Men, och sen kan man ju som sagt gå in och läsa på sermivehicle.eu. Det är ju deras hemsida där då.
Ja.
Som sagt. Nej, men det är väldigt intressant. Alltså du säger ju, som du sa tidigare, så sa du ju det här att kontrollorganen kommer ju först att behövas akkrediteras av Swedac innan det kommer att dra igång, och ni ska ju godkänna att de anpassat sig efter de här senaste, eller den senaste uppdateringen av Sermi-schemat. Och det kan ta ungefär en månad, man vet inte det, men kanske runt där.
Ja,
minst en månad i alla fall. Ja. Då säger du att vi är framme i mars, april. Någonstans, kanske. Vi hoppas det i alla fall.
Ja, precis.
Sen finns det ju... Alltså, det finns ju ett antal tusen verkstäder ute i landet. Är det rimligt att tro att alla de här bilverkstäderna kommer och... hinna med, alltså kommer man att hinna med det här till 1 augusti?
Nej, det är ju frågan om. Det är ju svårt att säga, men det är väl inte helt omöjligt i alla fall, men det kan ju bli kö hos kontrollorganen kanske då.
Ja. Ja.
Ja, det är ju också, får man ju, det går ju bara att spekulera ju än så länge, men det är ju som du säger, sista augusti det som är sagt som
ja.
Datumet och det här ska gälla fullt ut då.
Ja, och jag kan väl passa på sig och göra lite reklam för att en av de här punkterna som krävs av en verkstad är ju att man ska tillhöra en branschförening eller liknande, som exempelvis SFVF då. När det gäller de som inte klarar de här kraven. Ifall man inte når upp till de här kraven, kommer det att släckas ner helt ESU då? Eller hur fungerar det?
Nej, jag vet inte riktigt där hur de har tänkt sig. Men som sagt, det gäller ju bara den säkerhetsrelaterade informationen. Så. Så den andra informationen lär man väl fortsatt kunna få, tänker jag.
Ja, det är mycket. Man får se liksom lite hur allt kommer att hanteras i slutändan. Men det har ju varit jättebra information ifrån dig, för då slipper folk spekulera och då slipper man tro. Men man kan, om man nu redan nu är exempelvis en godkänd bilverkstad, det känner du ju till, GBV. Har man någon nytta av den här GBV-delen?
Det är ju samma krav som ska kontrolleras oavsett vilken bakgrund man har. Sen det är klart, om man tidigare har jobbat med standarder eller och har andra liknande system, så kan väl det underlätta att man har lite kunskap om hur en granskning brukar gå till då.
Men oavsett om man är GBV eller har de här systemen, så är man tvungen att genomgå Sermi.
Ja, precis. Det blir ju kontrollen mot det blir ju samma för alla då.
Gäller det även originalhandeln?
Jag vet inte hur de har tänkt riktigt där faktiskt. För de har ju sin kontakt mot fordonstillverkaren.
Mm.
Men om de också kommer att kräva det via Sermi, det känner jag inte till.
Nej. Jag tänker, lite sådana tankar i varje fall är ju det att...
Men det är klart om de ska jobba med något annat märke. För det är ju en fördel här med det här med Sermi då. Man har ju ett, det kallas ett trust center då, som det är de som sköter liksom, skicka datan i. Så först ska ju fordonstillverkaren koppla upp sig mot trustcentret.
Mm.
Och sen kopplar ju den här verkstaden upp sig mot trustcentret också och får informationen därifrån.
Mm.
Och då har man ju möjlighet att köpa information från alla tillverkare då ju.
Mm.
Som det är idag måste man ju ha avtal med var och en tillverkare ju.
Mm.
Så det är klart en märkesverkstad i framtiden, ska de jobba med andra märken än sitt eget så är det ju möjligt. Då behöver de ju ansluta sig här.
Mm. Mm. Det är ju någonting som verkligen underlättar för många verkstäder att man har ett ställe man behöver gå till. Det här själva trustcentret, är det klart vem det är som är det i Sverige?
Nej, det finns inget i Sverige än så länge. Först pratar ju Sermi om att ha flera trustcenter, men sen då när det blev lite knappt om tid så valde man att ta ett till att börja med dem.
Mm.
Och det är placerat i Tyskland om jag inte är fel underrättad. Ja. Det ska gälla för hela Europa då. Till att börja med dem, men sen har de sagt att det kan ju bli fler trustcenter i framtiden då.
Mm. Men det som finns nere i Tyskland är det trustcenter som gäller i Sverige tills vidare. Så det är ingen som kan gå in och bli ett sånt trustcenter. Eller vad är det för själva, vad är det för någon organisation eller företag som är trustcenter?
Ja, det handlar ju om att skicka data ju åt olika håll. Så att det är väl den typen, någon som jobbar med det.
Men, ja, det är någon som har stor datakapacitet.
Ja, precis. Men det är ju Sermi som godkänner trustcentret, så att det är ju dit man ska vända sig om man är intresserad att bli ett trustcenter. För det kan ju, som de har sagt i alla fall, bli aktuellt med flera i framtiden då.
Ja, just det. Just det.
Och de kraven på trustcentret, de framgår ju också i det här Sermi-dokumentet där. Så man,
ja, ja.
Man kan ju fördjupa sig i kraven där på trustcentret också.
Mm. Men då krävs det mer serverkapacitet än att man har en bärbar dator hemma, kan man väl säga.
Ja, det är inte min starka sida med data. Nej. Man ska i alla fall ta emot och skicka data och så. Ha koll på vem man skickar vad till och sådär.
Ja, det kommer nog stegvis.
Och... krypterat och sådär med ju så att det...
Mm. Ja, det är ju en viktig del som man inte, det är ju inte något personnummer som far runt överallt på jorden och i luften, utan allt krypteras ju när det gäller information som skickas.
Ja, och det är ju det som är själva syftet med den här kontrollordningen, att fordonstillverkarna ska kunna dela med sig av den här säkerhetsrelaterade informationen på ett säkert sätt så inte den kommer i fel händer. Och det är ju därför det finns de här kraven som jag var inne på med brottsregistret till exempel. Inte att det ska hamna på fel ställe informationen.
En personbilsmekaniker eller en fordonstekniker kommer att bli utrustad med...
Ja, man pratar ju om digitalt certifikat.
Ja.
Så, och någon sån här
tvåvägsidentifiering
då.
Först är det ju kontrollorganen och sen är det ju verkstaden och sen den oberoende operatören då. Känner du till om det under tiden händer någonting exempelvis som hamnar i brottsregistret eller belastningsregistret efter sig att man har haft den här godkännandet i 2 år, sen är man ute och gör någon konstighet som gör att man får en så kallad prick i protokollet. Hur upptäcks det och kommer det och påverka, kommer man bli av med sin certifiering där då?
Ja, man får ju ett godkännande verkstadens personal då som ska gälla i 60 månader.
Mm.
Och under den tiden så ska man ju göra två besök. Dels ett oanmält under den här perioden. Och sen är det ett i slutet. Det är inom 6 månader från att godkännandet går ut.
Mm.
Då ska ju kontrollorganet göra en oanmäld kontroll. Och se att kraven fortsätter uppfylla dem.
Ja, just det.
Så då kan man ju få, det är klart, uppfyller man inte längre kraven då, så kommer ju godkännandet att bli återkallat då.
Ja. Ifall verkstäder har frågor eller sådant, så är det ju främst då framöver sen som kontrollorganen man vänder sig till.
Ja, det blir ju där de kommer att ansöka.
Mm.
Och det är ju klart, det är de som kan förklara hur deras kontroll kommer att gå till då.
Finns det några fastställda kostnader för att bli en certifierad och godkänd Sermi-verkstad?
Ja, verkstäderna, de får ju ansöka hos kontrollorganen, och det är ju, som jag sa, en öppen marknad där, så att det är ju fri prissättning vad de kommer att ta för sina kontroller, så det är faktiskt ingen aning om vad det kommer att landa på, men sen kostar det ju för de akkrediterade kontrollorganen då, och bli akkrediterade av Swedac. Det har ju vi priser som vi tar där då. Men Swedacs verksamhet med akkreditering är ju till självkostnadspris, och Swedac är ju en myndighet också, så vi har ju, ska ju inte göra några vinster eller så på vår verksamhet, så att det kommer att kosta inom Sermi-kontrollområdet. Det jobbet vi behöver lägga ner på Swedac, det är ju det vi kommer att ta ut. Så det ska ju vara självkostnadspris inom det området då.
Jag ser ju jättestora fördelar just med det här med Sermi. Det kommer ju att innebära att den parallellsamhället som växer lite överallt i Sverige, att det kommer att bli väldigt svårt att göra mycket reparationer och servicer ifall man inte är godkänd för Sermi. Man kommer inte att kunna komma åt mycket av datan som är viktig.
Nej, det blir intressant att se hur det utvecklar sig med
definitivt
systemet när det kommer igång i praktiken.
Men har vi något mer att säga om Sermi, tycker du, Patrik, som vi har missat?
Nej, jag tror vi har pratat om det mesta.
Och sen förtydligade vi det även att innan den här eller fordonsteknikern kan bli godkänd, så måste själva verkstaden först bli godkänd. Ja, men då har vi väl kommit fram till det mesta när det gäller Sermi. Om inte annat så kommer vi ju både få läsa på individuellt och företagen och de som omfattas av Sermi. Och sen så tänkte jag på dig, Patrik. Du kommer ju nu och pröva på en annan uppgift i livet, eller hur?
Ja, det är ju fördelaktigt om man jobbar statligt att man har möjlighet att få tjänstledigt för att pröva annat statligt arbete då. Så jag har fått möjligheten att pröva arbeta för Transportstyrelsen nu i 6 månader då.
Mm. Okej, okay. Som?
Det blir som utredare då, men det är tillsyn av fordonsbesiktningsmarknaden där också då. De har ju, nu har jag jobbat med tillsyn av fordonsbesiktningsföretagen då, akkreditera dem på Swedac. Men Transportstyrelsen har ju tillsynen över marknaden, kan man säga då. Pris och tillgänglighet och trafiksäkerhet och så. Det är mer det fokuset då.
Men det är någonting du prövar på nu först i 6 månader. Det är inget säkert att du kommer att fortsätta där. Det vet du inte än.
Nej, det är ju en provanställning där också i 6 månader. Så att då får man ju ta något beslut där sen. Om man ska vara kvar på Swedac eller fortsätta på Transportstyrelsen då.
Ja. Det är nog bäst att fortsätta, tror jag, för annars så kommer folk att tro att du inte fick fortsätta efter de där 6 månaderna kanske.
Ja, precis. Man kan ju se det från ena eller andra hållet.
Nej, jag bara skojar med dig. Det betyder jag inte en sekund på att du kan. Du besitter ju en enorm kompetens, så det är väl jättebra. Du har ju efterträdare som tar över själva Sermi-hantering och sånt då också, ju såklart.
Ja. Rayed Gabayen var med mig i fredags där på när vi hade möte på Europanivå då, så han ska ta över den rollen där. Och sen Bertin Nilsson som också är bedömningsledare ska också jobba med att akkreditera kontrollorganen här inom Sermi då.
Är det någonting du vill tillägga, Patrik, som vi har missat, känner du?
Nej, jag tror inte det. Det var ju...
Nej, jag tror inte det heller. Jag tyckte det var ett jättetrevligt samtal och väldigt... fick mycket svar på många frågor. Så det är jättebra. Hur kontaktar man nu som kontrollorgan då, Swedac, lämpligast? Är det via mejla dina efterträdare eller är det att mejla till Swedac? De har väl redan i och för sig kontakterna där, så det behöver de lite tänka på.
Ja, det finns ju ansökningsformulär på Swedacs hemsida där, swedac.se, om man vill fylla i och skicka in en ansökan då. Annars är det ju registrator@swedac.se som man kan ställa så allmänna frågor.
Mm. När det gäller dig sen, Patrik, så återkommer jag till dig efter du har varit på Transportstyrelsen, kanske ifall vi har lite frågor att diskutera. Så du börjar där inom snar framtid, va?
Ja, 13 februari blir det första dagen där.
Stort, stort tack för att du ställde upp och jag önskar dig en jättelycka i din nya roll på Transportstyrelsen. Och det kommer säkert att bli jättebra.
Ja, tack så hemskt mycket. Det var trevligt att få delta i det här samtalet.
Jajamensan. Ha det så bra.
Ja, samma.
Tack. Tack, hej.